Idag tycker vi det är helt knasigt att man mätte människors kroppsdelar och liksom hårfärg eller att vad det kunde vara, hudnyanser och så. Men det var det de svenska forskarna gjorde, och genom att göra det så gick det att säga att svenskarna var mer vita än andra för att de hade en viss typ av kroppsmått. Det låter jättekonstigt det här och helt absurt idag. Men det här är för lite mer än 100 år sedan. Och det var någonting som hela världen egentligen accepterade. Ja, det kanske fanns några som ifrågasatte det, men i stort sett så var det överens om att människor i norra Europa, med svenskarna i spetsen, var liksom supervita, om man säger. Och det tyckte även amerikaner exempelvis, australiensare, kanadensare, de latinamerikanska staterna tyckte i stort sett likadant. Så det var det som gjorde att den svenska vitheten blev så exceptionell och speciell helt enkelt. Den sticker liksom ut, den är mer vit än andra vitheter, om man säger. Den är vitast av alla vitheter.
Alltså det vi pratar om här nu, det är mänskliga rättigheter. Och det är staten som har de förpliktelserna mot individen. Nu när vi pratar kopplat till hudfärg, så Sverige skrev ju på raskonventioner redan på 70-talet.
Jag tror att kunskapen om hudfärgsbaserad diskriminering är för låg i Sverige generellt. Så att många som borde arbeta med den här frågan förstår den inte ens.
Man är nog liksom väldigt rädd för att våga prata om det. Och det har vi ju pratat om på utbildningen också. Att i Sverige så man anser sig inte vara kanske ett rasistiskt land. Och att det inte finns rasism här. Utan det är någonting som kanske fanns förr i tiden. Men att det finns ju ändå liksom kvar. Och då tror jag att man är rädd för att om vi börjar prata om det så blir det. Liksom, då kommer det skapas rasism.
Ibland så centraliserar vi väldigt mycket så här, rasism kring vad har människor för avsikter? Menar de illa eller inte? Och jag tycker att vi måste gå bort från det och titta på utfallen eller vad som händer med människor och försöka förhindra det. Och om den här färgblindheten som vi har lagt oss med så starkt i Sverige har de här hemska ödesdigra effekterna för människor, att det låter med handla om liv och död, alltså då måste vi överge det här sättet att förhålla oss och börja titta på verkligheten med andra glasögon.
Efter 3 års arbete är det dags att summera arbetet med vidga normen i praktiken. Projektet har drivits av Länsstyrelsen i Stockholm och har haft i syfte att främja en jämlik regional tillväxt i Stockholmsregionen. Det har man gjort genom att ta fasta på skillnader i utfall på arbetsmarknaden mellan vita svenskar och svenskar som tillhör synliga minoriteter, för att sedan applicera metoder för att synliggöra och motverka diskrimineringen bakom de här skillnaderna. Så vilka lärdomar tar vi med oss och vad är nästa steg? Följ med när vi blickar tillbaka och framtidsspanar.
Du lyssnar på Vidga normen-podden. En podd där du får följa med mig, Fatema Vanat och Mona Neshma genom en resa där vi öppnar upp för kunskap, funderingar och kanske väcker lite känslor för att utmana och vidga normer kopplat till hudfärg. Det är Länsstyrelsen i Stockholm och Europeiska socialfonden som står bakom podden. Hej Mona.
Hej Fatema.
Hur känns det att vara här idag och spela in sista avsnittet av Vidga normen-podden?
Det känns blandat. Det känns konstigt att det har gått 2 år redan och att vi är klara. Och sen samtidigt känns det väldigt roligt att vi är här idag. Och till alla som lyssnar så kan jag säga att vi har köpt med oss massa bullar här. Det har vi framför oss för att fira att vi har sista avsnittet. Hur känner du?
Ja, men jag håller med dig. Jag tycker också att det här är liksom, det är både tråkigt och roligt. Det har varit 2 spännande år med jättemycket kunskap och spännande tankar och resonemang som har förts i den här podden. Och nu håller vi på liksom rundar av och avslutar och ser vad framtiden tar oss i de här frågorna. Jag tycker att det ska bli jättespännande.
Ja, precis. Och precis här i början av avsnittet så rullade det lite några av klipp ifrån avsnittet. Så här lite tillbakablickar. Saker som har varit lärorika för oss, men också så här, ja, men saker man tar med sig.
Ja, och jag tycker att det är intressant för att vi har ju fått ganska mycket reaktioner på den här podden. Och det är många som pratar om hur viktig den här kunskapen är att få. Och att det inte riktigt har funnits en möjlighet att ta till sig sån här kunskap på ett tillgängligt sätt tidigare.
Mm.
Så att jag tycker att det är jättebra att vidga normen i praktiken har funnits.
Mm.
Och att vi har fått möjligheten att göra det här uppdraget. Och att vi nu får både titta tillbaka lite, men också titta framåt och se vad som händer i framtiden.
Precis. Och idag har vi ju med oss Katarina och Kitimba som båda har gästat podden några gånger. Men som också har jobbat i projektet, Vidga normen i praktiken. Så det känns som att de är helt rätt gäster att summera med.
Jag håller med. Då kör vi igång.
Vi kör igång.
Välkomna till det här sista programmet av Vidga normen-podden, Katarina och Kitimba. Det är jätteroligt att ha er här och få summera den här tiden tillsammans med er. Hur mår ni? Hur mår ni?
Nej, men bra. Det känns roligt att få reflektera lite över de här dryga 3 åren som vi har drivit projektet.
Jag vill hålla med och säga att det är inte alltid man har den förmånen att kunna reflektera när man är mitt uppe i en process. Men nu när vi börjar runda av och utvärdera och rapportera, så är det ett ypperligt tillfälle att faktiskt fundera över vad som har hänt under de här åren tillsammans.
Om ni ska sammanfatta det som har hänt med kanske en mening de här 3 åren, vad skulle ni säga då?
Jag skulle nog säga att en fråga som har uppfattats som känslig har gått till att bli möjlig att prata om med många arbetsgivare.
Okej, Timma, vad tänker du?
Ja, skulle väl säga att rasism har lite tack vare det här också kommit att röra personer som inte nödvändigtvis drabbas negativt av rasism.
Mm.
Med alla de utmaningar som det innebär.
Ni har ju varit i den här processen i 3 år nu, som sagt. Vad tar ni med er? Vad har kommit fram under den här processen, skulle ni säga?
För min del så tror jag just det här att vi generellt behöver bli bättre på att prata, eller gå bort ifrån avsikten till effekten, tror jag är en fråga vi kommer behöva fortsätta lyfta när vi pratar om rasism. Att det inte bara är så att säga medvetna onda handlingar, utan att rasism sker många gånger omedvetet. Så vi behöver komma bort från att prata just om avsikten till vad blir effekten. Får den rasistisk effekt, och i så fall så behöver vi göra annorlunda.
Det här kräver ganska mycket arbete, och att man ofta underskattar det arbetet som går in i att få vanliga medarbetare på svenska arbetsplatser att se rasism och fråga om ojämlikhet, och som berör dem allihopa i en organisation. Det behöver man verkligen lägga ner tid på att det ska sjunka in, så att man kan arbeta med det som heter aktiva åtgärder och olika insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett hudfärg i det här fallet.
Om vi spelar tillbaka tiden, de här 3 åren, vart var Länsstyrelsen någonstans när man liksom påbörjade det här projektet? Har det skett någon liksom, inre resa för Länsstyrelsen också under den här tiden?
Det skulle jag nog säga. Länsstyrelsen är ju som samhället i stort, där de flesta befinner sig. Så att vi var ganska omogna i den här frågan när vi började. Och har ju gjort en egen resa och blivit mer medvetna och börjat förstå frågan på ett nytt sätt. Och vi har ju bland annat tagit fram en hel del ny kunskap också som har blivit tillgänglig. Bland annat då rapporten Vita privilegier och diskriminering på arbetsmarknaden, som beskriver just mekanismerna för hur rasism sker i arbetslivet och hur ojämlikheten skapas och vidmakthålls. Och det här är ju nytt både för oss och för andra, och ger oss ju väldigt god kunskap för det fortsatta arbetet.
Hur kommer det sig att Länsstyrelsen tog eller ville ha det här uppdraget från första början? Man skrev ju en ansökan till Europeiska socialfonden. Hur påbörjades det arbetet och varför?
Så Vidga normen började redan 2014 som en effekt av afrofobirapporten, som ju var en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i Sverige, som tittar på alla sektorer, både utbildning, arbetsmarknad, bostad och så vidare, och som visar på att det förekommer det stor ojämlikhet i Sverige kopplat till hudfärg. Och i och med det så samlade vi ett antal aktörer i regionen som var intresserade av att arbeta med frågan och började så att säga att föra samtal och utbilda oss och andra kring begränsande normer kring hudfärg. Och i takt med det så ökade ju både kunskapen och intresset för att också arbeta vidare och göra någonting aktivt för att också motverka det och koppla det till arbetslivet. Så på det sättet skulle jag nog säga att vidga normen i praktiken kom till.
Vilka utmaningar och lärdomar har ni funnit under vägens gång? Vad tar ni med er?
Men jag får börja, så jag vet inte om jag ska kalla det utmaningar och lärdomar, men jag har alltså jobbat med 22 organisationer tror jag totalt under den här tiden. Jag har jobbat ganska nära in på dem. Vi har haft mellan 8 och 10 utbildningstillfällen där vi har gått ganska djupt in i frågorna. Vad har hudfärgen för betydelse på den här arbetsplatsen? Så jag har ju lärt känna en hel del människor och kommit ändå att uppskatta deras insats. Många har varit här väldigt nytt, många har varit väldigt tveksamma. Och jag skulle vilja säga att i alla de här organisationerna så har man gjort en resa, en förflyttning. Så man har ju valt frivilligt att vara med på någonting. Och för det så ska alla ha en eloge tycker jag. Och det är någonting som jag tar med mig. Att jag tycker att det här går att göra. Det är ett arbete som går att göra. Och man kan lägga grunden för ett mycket, mycket bättre arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga diskriminering. Alltså arbeta mot rasism i svenska organisationer. Och det tycker jag de här ungefär 650 deltagarna har hjälpt till att visa.
Det är väldigt många personer som har liksom haft någon typ av kontakt med det här projektet. Men Katimba, du som har varit ute och utbildat, vill du bara berätta hur ser utbildningsprocessen ut?
Vi utgår från den princip som gäller när man arbetar med det som kallas aktiva åtgärder i diskrimineringslagstiftningen. Och det är att det vi gör ska bygga på sakkunskaper om förhållandena i organisationen. Så vi går inte bara dit och sätter igång och utbildar folk, utan vi utgår från vilka behov finns det. Så vi började med att göra en kartläggning av hur ser det ut med kunskapsnivåer, hur ser det ut med attityder, hur ser det ut med arbetet idag för att på olika sätt främja lika rättigheter och möjligheter, så att den här utbildningen kan vara anpassad till det. Så det var vi. Och sen så får man lära sig olika saker om hur rasismen har betydelse i den egna organisationen. Vi har också lärt oss saker om hur den egna organisationen faktiskt fungerar. Och sen så får man helt enkelt ett underlag för att kunna gå vidare med det egna arbetet med det här, som de här deltagande organisationerna nu i olika utsträckning då använder för att utveckla sitt arbete med aktiva åtgärder. Det är så processen har sett ut ungefär.
Mm. Och sen har ni väl också utgått ifrån 4 olika moduler som varje deltagande organisation får liksom genomgå. Mm. Berätta lite om de modulerna och så här, hur kom ni fram till just de 4?
Ja, så finns rekommendationer om hur man kan arbeta med aktiva åtgärder som man kan se på diskrimineringsombudsmannens hemsida. Och där pratar man om att arbetet behöver börja då med kunskaper om sakförhållanden i organisationen, som man börjar med en kartläggning. Efter att man gjort den här kartläggningen så gör man en analys, och i den analysen så frågar man sig om det finns förekommit diskriminering i organisationen baserat på sätten som saker fungerar idag och sätt som man jobbar på, eller om det finns risk för diskriminering i organisationen. Och om man ser det utifrån olika aspekter av verksamheten som kan ha att göra med löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, arbetsförhållanden och annat, ja, då behöver man tillgripa åtgärder, och det är då nästa steg i den här processen. Och efter att man har tillgripit åtgärder så utvärderar man för att se om de här åtgärderna har haft effekt. Och så börjar man om på nytt i den här processcirkeln då. Sen för att kunna överhuvudtaget göra det så kommer man då till de här temana som vi har för våra 4 moduler. Vi tror att för att kunna göra det så behöver man kunna prata om fenomenet hudfärg och dess betydelse i organisationen. Så man behöver alltså ha ett språk. Ett språk behöver man ju också ha för att kunna kategorisera, eftersom diskriminering, för att kunna fastställa diskriminering måste man kunna göra jämförelser mellan olika grupper. Så hur ska vi prata om hudfärg? Hur ska vi beteckna varandra? Det är den första modulen som vi jobbar med. Och sen så jobbar vi med kartläggning då, som är det andra steget. Hur ska man då göra de här kartläggningarna? För det finns väldigt många frågor kring det. En del av saker har att göra med personuppgifter och känsliga personuppgifter. Hur kan man då samla in ett kunskapsunderlag utan att gå emot några bestämmelser kring de sakerna? I nästa steg så pratar vi om hur bygger man upp en inkluderande kultur som har med den psykologiska och sociala arbetsmiljön att göra, som kan vara mer eller mindre inkluderande mot olika grupper av människor kopplat till hudfärg. Och slutligen så jobbar vi med ledarskap i den fjärde modulen. Hur leder man ett sånt här arbete? Och är det en speciell, kommer det speciella hänsyn, speciella utmaningar i organisationer som kanske går från att ha varit homogent vita till att vara präglas av mer mångfald och olikhet kopplat till hudfärg? Det är då de här frågorna kring ledarskap man kan ställa sig. Det är våra fyra moduler som vi har, som vi tror man behöver för att kunna arbeta då i enlighet med rekommendationerna hos DO.
Du pratade om att de här, många av de organisationerna som har varit med, de deltagarna som har varit med, har gjort en förflyttning. Vad innebär den förflyttningen? Vad har ni sett inom projektet?
Enkelt uttryckt så kommer det till uttryck i våra kartläggningar. För där frågar vi de deltagande organisationerna som medlemmar, både i enkäter men också i djupintervjuer. Hur ser du på nödvändigheten av att ha ett systematiskt och målstyrt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter kopplat till hudfärg? Kan vara olika typer av frågeställningar då. Och väldigt många i Sverige har den här uppfattningen att det här är någonting man inte ska bry sig om. Det här är någonting man inte ska prata om. Det här är någonting man inte ska kartlägga och undersöka. Utan vad vi bör göra, det är helt enkelt att inte låtsas om hudfärg. Och då, genom att vara som ibland heter färgblinda, så blir allting bra. Det är ganska märkligt sätt att se på saken, eftersom det är inte så vi brukar närma oss andra diskrimineringsgrunder. Det är inte så vanligt att man säger att vi ska få en jämställd organisation mellan män och kvinnor genom att inte prata om män och kvinnor, genom att inte undersöka ojämlikheter. Så att det där är någonting som jag skulle säga att jag tror knappt någon längre tror i våra deltagande organisationer. Så det är ett exempel på en förflyttning.
Det här med just språket tog ju även de deltagande organisationerna som vi hade med oss i podden i förra avsnittet upp, att det var ett område som var svårt att ta till sig, och det var en av de svårare områdena att prata om. Hur tror ni att det kommer sig?
Jag tror att en del till det handlar om att vi är så rädda just för att göra fel och säga fel och bli klassade som rasister, så att vi låter hellre bli. Men det är därför jag menar på att vi behöver gå bort ifrån frågan om det finns en avsikt till vad det blir för effekt. På samma sätt som vi jobbar med jämställdhetsfrågan, att vi måste kunna prata om att det blir ojämlikhet kopplat till kön till exempel, eller kopplat till hudfärg, utan att vi pratar för mycket om avsikten, utan tittar just på effekten och gör om och gör rätt när vi upptäcker att det blir fel. Annars så blir det en väldigt personlig fråga. Det blir en väldigt stark fråga om det handlar om enbart om mig som individ, om jag är rasist eller inte. De allra flesta vill inte vara det, utan försöker vara goda människor, men gör omedvetet rasistiska handlingar.
Jag skulle kunna svara med en kort anekdot från en man som var med i en av våra utbildningar, som beskrev sig som en 60-talist. Och han menar att när han växte upp, de enda sätten som man kunde prata om hudfärg, som man kunde uppmärksamma hudfärg, det var på olika negativa sätt. Och han menar att sätten, uttrycken man använde, ofta var fördomsfulla och bar på stigma. Och man använder det för att förlöjliga människor eller trakassera människor. Så att när man skulle vara korrekt i hans mening, då var det när man inte låtsades om hudfärg, inte pratade om det. Och han har haft den synen sedan dess. Så alltid när hudfärg nämns eller någonting, så tycker han att det blir problematiskt och det kan inte vara bra. Sen råkar det bara vara så att han berättade att han har fått en svärdotter som är en svart kvinna. Och nu har han fått ett barnbarn och då ska svärdottern ha frågat honom om han, hon undrade, kommer du att skydda mitt barn, ditt barnbarn mot rasism? Och han sa, jo men självklart, det, vadå, hur menar du? Och då menar hon att du kan inte göra det så länge du inte låtsas om att hudfärg betyder någonting i ditt barnbarns liv. Så länge du fortsätter med den här färgblinda inställningen, för att den här, det här barnets hudfärg kommer att spela roll och den kommer möta en massa olika typer av kanske svårigheter och utmaningar i livet. Du måste kunna prata med det här barnbarnet om det, om du ska kunna vara till något stöd. Och då hade då polletten trillat ner för den här personen att man kan inte vara antirasist genom att inte låtsas om betydelsen av hudfärg. Man kan liksom inte vara en passiv antirasist, man måste aktivt involvera sig i det här. Så beskrev den här personen, han sa också att den här utbildningen hade utgjort en bekräftelse av det.
Ja, intressant. Jag tänker att som eller idégrejen med att ha projekt är ju också att man vill liksom på något sätt prova nya metoder eller utforska ny mark och sådär. Upplever ni att ni har kunnat göra det i det här projektet?
Jag skulle nog säga att jag tycker verkligen att vi har gjort det. Just för att vi överhuvudtaget har börjat prata om frågan. Det är ju i princip ingen annan som har gjort tidigare. Och vi har många som följer oss intresserat och som nu också vill börja jobba med frågan. Och till och med på samhällsnivå nu så har ju länsstyrelserna faktiskt fått ett regeringsuppdrag att motverka rasism i arbetslivet eller på arbetsmarknaden. Så att jag tycker verkligen vi har fått möjlighet att prova och bygga upp ett sätt att prata om det och arbeta med frågan. Sen finns det mycket kvar att göra.
Och jag tycker också, jag får bygga vidare på att det här projektet har handlat om väldigt mycket mer än bara utbildningen i de här organisationerna, de här 650 direkt berörda personerna. Vi har ju haft som en del av projektet att vi ska också påverka hur man jobbar och tänker kring de här frågorna i regioner. Det tycker jag vi har gjort. Och det har handlat då om allt det arbete som Katarina har gjort och våra andra kollegor. Och allt det kunskap och resursmaterial som vi har tagit fram med hjälp av externa konsulter och så vidare. Så det har verkligen varit en mycket bredare sak än bara de här deltagande organisationerna. Det är också tack vare det, tror jag, som vi har haft den här påverkan som jag tycker ändå man kan säga att vi har haft på det offentliga samtalet och att det har lett fram till det här regeringsuppdragen och så vidare. Så att jag tycker att eftersom vi har ett uppdrag från länsstyrelserna att bidra till en jämställd och jämlik regional tillväxt, och där ingår ju en inkluderande arbetsmarknad, så har vi varit med och bidragit till det också, om jag får säga det själv.
Jag tänker den här senaste rapporten som släpptes från er, den här vita privilegier och diskriminering. Den visar ju lite på det som du är inne på, Katarina, att man behöver gå liksom från avsikt och istället titta på effekten. Den pratar ju mycket om dynamisk diskriminering och att diskriminering på flera olika livsområden påverkar människor i hur utfallet blir till exempel på arbetsmarknaden. Och det känns som att ni, när ni påbörjade det här projektet, så var ni ju inne på just de här perspektiven och var liksom lite före er tid. Och så kommer den här rapporten som i mångt och mycket bekräftade ni har arbetat med. Hur tänker ni kring den förflyttningen i kunskap? Hur ser ni på den? Hur har den sett ut under de här 3 åren?
Ja, så den här rapporten som ni nämner, Vita privilegier och diskriminering på arbetsmarknaden, som vi gjorde tillsammans med Lunds universitet och ett antal andra aktörer i regionen, med finansiering också från Socialfonden, den sammanställer ju forskning, både svensk och internationell forskning, kring mekanismer för hur ojämlikhet skapas och vidmakthålls. Och visar dessutom genom ett antal delstudier att den här forskningen är relevant även för den svenska arbetsmarknaden. Och det tycker jag har varit väldigt intressant, för vi har ju länge så att säga känt till vad som händer i USA och i England och på andra marknader, men att det här också faktiskt är relevant för oss i Sverige, där vi har kanske en självbild av att det inte finns så mycket rasism. Så tycker jag att det har varit väldigt värdefullt att få den kunskapen, för nu har vi någonting som vi kan jobba vidare med.
Och hur ser jobbet ut framåt? Vad händer efter projektets avslut?
Ja, dels så kommer ju vi att ha väldigt mycket material för de arbetsgivare som själva vill ta sig an frågan. Vi kommer att ha utbildningsfilmer, vi har handböcker så att man kan själv så att säga ta tag i frågan. Men sen så har vi ju då också det här regeringsuppdraget som vi hoppas att vi får en fortsättning på alla länsstyrelser. Och där vi då kommer att fortsätta att utveckla även det arbetet. Och där tror jag att vi kommer att kunna ta med oss mycket av den kunskap som vi har nu från Vidga normen i praktiken in i det arbetet.
Jag tänker också att det här har utlöst väldigt många spännande processer som visserligen är interna för de deltagande organisationerna. Men att det händer, jag vet att det händer väldigt mycket saker i de organisationer som har varit med i projektet. Och i vissa avseenden kan det vara att det bara är delar av organisationen som har varit med vid normen, så de behöver nu gå in i ett skede där de sprider det här till resten av organisationen och får förankring för det här sättet att jobba. Men det är sånt som jag tror då, som jag vet kommer ske framöver, som inte vi kommer vara direkt inblandade i, men som jag tycker är jättespännande.
Har ni också sett någon förflyttning i kunskap i samhället generellt från när ni började till idag? Hur ser diskussionen ut kring de här frågorna?
Ja, men absolut. När vi började så blev ju de allra flesta väldigt obekväma när vi började prata hudfärg. Men nu kan vi prata om det och man kan jobba med frågan på samma sätt som vi gör med andra diskrimineringsgrunder med många organisationer och personer. Så där tycker jag verkligen att det har skett en förflyttning på samhällsnivå.
Ja, och det är klart att här är det svårt att säga hur mycket som beror på oss och hur mycket som beror på en mer generell utveckling i samhället. Men det är ju bara att konstatera att väldigt många svenskar som växer upp idag, vuxna människor och även deras barn, va, är ju svenskar som inte är vita och som kanske har behövt ha de här samtalen och lyfta upp de här sakerna till ytan ganska länge och det har legat som en slags våtfilt över det. Och nu så kan de här diskussionerna ske lite mer på arbetsplatser. Vi har sett olika såna här händelser i det offentliga. Det har varit allt från arbetsplatser som Amnesty International Sverige, Sveriges Radio, Sveriges Television. Olika diskussioner just om betydelsen av hudfärg och rasism och hur det opererar organisationen. Som jag tror inte hade kanske hänt bara för 5 år sedan till och med.
Det är ju spännande med det här med reaktioner också och att omvärlden spelar roll i det här projektet också. Men vi har ju till exempel, vi vet ju om att med saker som har med diskrimineringsfrågor eller specifikt då hudfärgsbaserad diskriminering leder ju ofta till mycket hat, speciellt på sociala medier. Och det har ju också hänt på Länsstyrelsens sociala medier när ni till exempel har skrivit om Vidga normen-podden eller Vidga normen i praktikens arbete. Vad tänker ni kring det? Projektet har liksom slut snart, positioner har flyttats fram som ni säger, men samtidigt så är det här en fråga som väcker väldigt mycket hat på sociala medier när man pratar om det. Vad är det som händer?
Jag tänker att där får ju vi vara beredda på att, så att säga, möta hela skalan av intressenter i det här. Där vi har väldigt många som tycker att det vi gör är jätteintressant och väldigt bra. Och som följer oss noggrant. Men vi har också de som kanske inte riktigt har förstått vad vi jobbar med eller som möjligen också har andra intressen i det hela. Och det måste man förhålla sig till. Och där tänker jag att där är det ju viktigt att man som ledning inte bara lyssnar på de som skriker högst. Därför att många som är nöjda och glada över det hela kanske inte riktigt uttrycker det, medans hat och hot får ofta större reaktioner. Så här gäller det ju att balansera intressenterna.
Och så ska man ju komma ihåg att oavsett liksom om det väsnas på vissa håll, så det här arbetet har ju sin utgångspunkt i principen om jämlikhet som kommer till uttryck i vår grundlag och som sen formaliseras mer i olika typer av lagstiftning, så till exempel diskrimineringslagstiftningen då, som ska då garantera att människor inte diskrimineras. Och det här är ett arbete för att göra verklighet av de här principerna, de här lagstiftningarna. Så det är egentligen inte, borde egentligen inte vara så mycket föremål för debatt på det sättet. Utan det här synliggör bara att när den här jämlikheten ska realiseras så finns det kanske de som känner sig hotad eller ifrågasatta på grund av det, och några av dem låter det komma fram på det här sättet. Men på det hela taget så tror jag att det här är sånt som de flesta svenskar ändå ställer sig bakom när de förstår hur det fungerar egentligen.
Mm. Ja, men jag tänker också det. Men jag tänker också på att är det här någonting som man, nu tänker jag utifrån era erfarenheter av de här 3 åren, är det någonting man ska räkna med? Alltså ett motstånd?
Absolut, det tror jag att man, om man kliver in i ett sånt här arbete så måste man vara beredd på att om det åtminstone ska vara ett arbete som jobbar på riktigt med frågan, då kommer det att behöva skava lite grann om det ska komma till en faktisk förändring. Annars så gör vi bara någon form av feel good mångfald av det hela som kanske egentligen inte förändrar någonting. Så att det tror jag man ska vara beredd på, att man behöver vara en modig ledare för att kliva in i arbetet.
Jag läste en artikel på DN Debatt skriven av en tidigare medarbetare på Sveriges Television som poängterade att man måste förstå att precis som med arbetet för jämställdhet i arbetslivet, när det kom igång på allvar i Sverige, och han menade att det var någon gång på 60-70-talet, så väckte det ganska mycket motstånd på sina håll. Det var ingenting som var helt självklart bland de som insåg att det innebar att de kanske behövde kliva åt sidan, som insåg att de skulle behöva dela med sig av makten och privilegierna. Och det här fungerar på samma sätt. Tyvärr så har arbetet för lika rättigheter och möjligheter kopplat till hudfärg kanske hamnat under en folla som vi ibland kallar mångfald, som bara någonting som handlar om att människor ser lite olika ut, är lite olika, och det är helt underbart, och sen träffas man och pratar med varandra och så blir allting bra. Och det här handlar om någonting annat. Det handlar om jämlikhet, om man får säga så. Det kanske handlar om rättvisa, om man får säga så. Och det betyder att vissa kanske kommer uppleva att de förlorar på det. Därför så blir det en annan typ av motstånd.
Finns det förlorare?
Om man ser på det. Jag menar, man måste komma ihåg att diskriminering innebär att någon negativ missgynnas materiellt sett. Det kanske får mindre resurser, den kanske får mindre makt, den kanske får mindre privilegier och status. Och då betyder det att någon annan får mer av det här. Men om vissa inte får ett jobb på grund av deras hudfärg, så betyder det att vissa har lättare att få jobb på grund av sin hudfärg, eller hur?
Mm.
Sen kan man ju tycka att vi alla i någon mening är vinnare av att leva i ett samhälle där människors hudfärg inte ska avgöra hur det går för dem i livet. Vi tror på vissa principer och vill att det ska vara så. Mitt intryck är att de som gör motstånd mot arbetet inte gör det utifrån att de menar att nej, vi tycker att diskriminering är bra, vi ska ha det så här, utan de vill i alla fall tro att de har en bättre idé om hur man ska få till någon slags jämlikhet. Men passiv antirasism, det vet man att det fungerar inte riktigt.
En del av det här motståndet som en del personer skriver på till exempel sociala medier handlar ju om att det här som ni har tagit upp kring färgblindheten, att man ser, att man väljer att se färg är det som skapar ojämlikheten. Hur vill ni bemöta den kritiken?
Och där vet vi ju att strukturell rasism förekommer ju. Oavsett så att säga om vi pratar färg eller inte. Vi har en tidigare rapport, Antisvart rasism och diskriminering, som visar på en tydlig strukturell rasism. Så frågan är, vad gör vi då åt det? Och då, den här nästa rapport som vi då släppte nu under hösten, Vita privilegier och diskriminering, visar på just att föreställningen om att hudfärg inte spelar någon roll korrelerar väldigt starkt till sämre karriärutveckling och arbetsplatstrivsel hos icke-vita till exempel, och ojämlika organisationer. Så för att komma bort ifrån strukturell rasism och den här ojämlikheten så behöver vi snarare bli färgmedvetna.
Jag kan ju också säga så här att om vi leker med tanken på att jag är en person som identifierar mig som en man och andra identifierar mig som en man, och jag uttrycker min könsidentitet på ett könsbekräftande eller könsnormsbekräftande sätt, Och, men att jag själv säger att nej, men jag bryr mig inte om vad människor har för könstillhörighet. Jag ser inte sådana saker. Så jag kan inte kännas vid att jag skulle vara man på något sätt och vis. Alltså, det tar ju inte ifrån mig att jag kan åtnyttja de fördelar i det här samhället som det innebär att identifiera sig av andra som man. Och själv identifiera sig som man. Och hur mycket lättare livet blir när man uppfattas av andra tillhör en viss könskategori och själv delar den. Jag kommer ju ha de fördelarna ändå. Så det finns någonting antisolidariskt i att de menar sig vara blind för kön eller i någon mening vara blind för hudfärg eftersom man inte låtsas om de privilegier man faktiskt har och därmed kan vara solidarisk mot andra som inte har de privilegierna och se hur man kan nedmontera de här oförtjänta privilegierna. Så att, jag tycker om man kan göra den jämförelsen så kanske man kan förstå hur olyckligt det är det här färgblinda förhållningssättet.
Nu pratar vi om solidaritet. Och så vad behöver vi göra tillsammans? Vad behöver gemene man göra? Vad behöver organisationer, myndigheter göra i arbetet framåt för att flytta fram positionerna ännu mer i det här arbetet?
Ja, jag tror att gemene man behöver gå från färgblindhet till färgmedvetenhet när det kommer till ett arbete mot rasism och för inkludering. För det skulle jag säga är ett av de största hindren för ett aktivt arbete.
Ja, svenska myndigheter har ju en skyldighet att beakta mänskliga rättigheter i sin myndighetsutövning. Och där ingår i princip en icke-diskriminering. Man ska försäkra sig om att individer och grupper inte då hanteras på ett ofördelaktigt sätt. Och då måste man ju ha ett arbetssätt för det. Man måste ju göra någonting konkret av det ansvaret. Och då kommer ju de här frågorna som rör hudfärg också in, att vi måste beakta det. Så att det är någonting som alla, i det offentliga i alla fall, behöver fundera på. Hur gör vi verklighet av våra ansvar i relation till det?
Och där vill jag säga att där är ju liksom första steget är ju det här som Kitimba nämner, att då behöver man undersöka, men hur ser det ut på vår arbetsplats? Först då vet vi om vi har ett problem eller inte och kan vi ta åtgärder. Idag vet vi inte, för att det är ingen som undersöker saken. Vi vet bara på samhällsnivå, så att säga, i den forskning som finns och att det förekommer. Så att ska man leva upp till lagen, diskrimineringslagen, så behöver man börja med en undersökning.
Ja, precis. Och den här rapporten om vita privilegier, den visar ju också på vilka organisationer eller vilka organisationsstrukturer som liksom löper större risk att vidmakthålla de här typen av privilegier och ojämlikhet kopplat till hudfärg. Och att det är just de här mer hierarkiska organisationerna. Skulle ni säga att det är en ny kunskap eller liksom ett bra verktyg att använda sig av när man ska göra den här analysen?
Ja, men alltså det här var ju någonting som jag kan säga, det känner inte jag till i sak att det var så. Så att när man har lärt sig det så vet man ju bättre vad det är man behöver hålla koll på. Så visst, får ju organisationerna då själv utvärdera sig och också försöka få en idé om hur pass hierarkiska de är och så vidare.
Var tror ni att vi befinner oss om 20 år i de här frågorna?
Jag tror att vi kommer ha ett mycket mer självklart samtal om rättigheter och möjligheter och diskriminering, alltså kopplat till hudfärg, alltså frågor om rasism i arbetslivet. Det kommer vara någonting alldeles självklart att ha samtal om arbetslivet. Det kommer också vara någonting som, om man ska sitta på ledande befattningar, så måste man ha koll på de här frågorna. Det tror jag kommer vara en förändring som skiljer sig mellan idag om 20 år.
Ja, jag kan ju inte annat än hålla med, och jag tror också att vi kommer att arbeta mer strukturerat och självklart med det här på samma sätt som vi gör med jämställdhetsfrågan och jämställdhetsintegrering. Så om jämställdhetsfrågan var den stora frågan under 1900-talet, så tror jag att det här kommer att vara 2000-talets stora fråga, både för ledare, personer som jobbar med personalfrågor och allmänhet.
Då vill vi tacka så jättemycket för att ni har varit med oss, Katarina och Kitimba. Det har varit jättekul att få leda det här arbetet och ni har ju som sagt varit med oss tidigare i den här podden och delat med er av era kunskaper och erfarenheter Så vi är otroligt tacksamma för att ha fått göra det här uppdraget och för att ni har varit med oss.
Jag vill bara tacka så mycket för era insatser. Jag har varit gäst flera gånger och alltid uppskattat lika mycket.
Och stort tack till er för många intressanta poddavsnitt ska jag väl säga, som vi kommer att kunna använda oss av framöver också.
Tack.
Tack.
Då var det sista samtalet. Ja. Podden. Fatema, vad tar du med dig nu, 2 år senare?
Jag tar med mig väldigt mycket saker, väldigt mycket olika saker tror jag. Dels så tar jag med mig att det finns väldigt mycket kunskap. Vi har väldigt många duktiga personer som besitter väldigt stor kunskap kring de här frågorna som vi behöver ta del av på ett helt nytt sätt som vi inte har gjort tidigare. Jag tar också med mig att vi har en lång väg att gå fortfarande. Mm. Det här är ett arbete som jag också själv känner bara har påbörjats. Vi har väldigt mycket mer att göra. Vi har väldigt mycket mer medvetenhet att skapa egentligen. Och att det är ett arbete som väcker väldigt mycket känslor. Och jag tror att det gör kampen både svårare och lättare. Att det just väcker känslor hos människor på olika sätt. Men det är väl de 3 stora lärdomarna som jag tar med mig och som jag funderar vidare på i mitt framtida arbete.
Mm.
Vad tar du med dig, Mona?
Ja, men jag tänker på 2 saker. Dels såklart det här med att det väcker väldigt mycket känslor att vidga normer. men framförallt det här med att det är väldigt många som tycker väldigt mycket utan att egentligen ha tänkt igenom varför man tycker så här. Varför är det bättre att vara färgblind än att liksom vara färgmedveten och så vidare. Och att expertis i de här frågorna inte ses på samma sätt som det kanske görs inom andra frågor. Så det tycker jag, det är en reflektion som jag har haft med mig liksom under hela den här perioden. Men sen också det här med kontexten. Vilken samhällskontext är det vi befinner oss i när vi jobbar med antirasism? Och att den på något sätt har blivit klarare genom alla de här avsnitten. Att vi lever i ett samhälle där vi vill motverka rasism, men där det också finns en hel del motstånd. Och att det på något sätt måste vara en del av utvecklingen och resan framåt. Och framförallt också, tänker jag, pedagogiken för att lära ut om de här frågorna. Så det är nog mina sådär, 2 stora saker. Sen har det ju såklart varit jätteroligt. Jag tar med mig alla möten och alla experter och personer som vi har fått träffa i podden.
Ja, jag också. Jag tycker att det har varit ett otroligt roligt och spännande uppdrag. Det har varit en möjlighet för oss att lära oss mer kring de här frågorna också. Och vi, som sagt, som du säger, har fått träffa helt fantastiska människor på vägen i det här arbetet. Så att jag tycker att det har varit jättebra och är jätteglad över att vi har fått göra det här.
Mm, jag med. Och nu är det ju faktiskt dags för den allra sista Grey of the Day.
Sista avsnittets Grey of the Day är Vidgenormens material som finns på vidgenormen.se där ni hittar både handböcker och utbildningsfilmer. För er som är lite nya till frågan, gå gärna in på rasismiarbetslivet.se eller kontakta Länsstyrelsen i ditt län för att se vad de erbjuder i form av utbildning. Och tack för den här tiden!